Det blir det 9:e och 10:e kapitlet vi idag ska behandla, som kanske är en någorlunda sorglig, eller något sorglig avslutning av en bok som började så märkligt och så stort. Ni vet, med kejsar Kores påbud att nu var det klart för judarna att få vända tillbaka efter en 70-årig fångenskap till Juda och Jerusalem igen. Men det var inte så många som vände tillbaka som det skulle kunna ha varit. Omkring 50 000 gick med Zerubabel 538-37 före Kristus. Och man började bygga på templet. Genast var motstånd där, till att börja med ett yttre motstånd från fienderna runt omkring som kom för att förhindra att Guds tempel sattes i stånd igen. Därför att man såg med oblida ögon på att gudstjänsten skulle få komma igång och offertjänsten till himmelens Gud skulle kunna få komma igång igen. Och så försökte man på olika sätt att infiltrera sig i arbetet där borta i Jerusalem och lyckades så småningom förhindra det. Successivt så minskade skaran på tempelplatsen och allt färre och färre mötte upp för att bygga på templet. Och så avstannade tempelbygget helt och låg ner i 15 långa år, till dess att Gud sände profeterna Haggai och Sakaria, som verkligen kom med ett väckelsetal och uppmanade folket att inte låta Herrens hus ligga öde medan man ivrigt var sysselsatt med att bygga på sina egna hus. Ja, panelade hus till och med. Man var inte sysslolös. Man var aktiv med någonting som inte var det viktigaste. Och folket lyssnade till Haggai och Sakarias tal och tog sig an Guds verk igen och började bygga på templet. Det blev en väckelse riktigt i Jerusalem. Alla samlades igen på tempelplatsen och axlade bördan av det arbete som fordrades för att i ordning ställa templet. Och 5 år senare kunde det invigas. Inte var det lika vackert som Salomos tempel. Nej, det var så långt därifrån att de som var gamla och hade varit med och sett Salomos tempel, de grät högljutt och klagade och ropade, därför att skillnaden var så stor. Men som vi sa, vi får inte låta gamla minnen, hur stora och hur underbara, hindra glädjen över det som Gud gör i nuet, idag. Om det också inte tycks vara så stort som det som hände för 10, 20, 30, 40, 50 år sedan. Och vet du vad Gud sa genom Haggai? Det finns ingen anledning att jämra sig över detta tempels litenhet, för det ska få se en mycket större härlighet än någonsin Salomos tempel. Och 500 år senare så uppfylldes det i det att Guds son, det vill säga den inkarnerade guden, kommen i kött och blod, bärs fram just i det templet som visserligen hade utbyggts och överbyggts av Herodes tempel, men det var ursprungligen Zerubabels tempel som Jesus Kristus steg in i. Först bars in i, men sedan också steg in i sin verksamhet här på jorden, som han rensade en gång ifrån, som man kallade en rövarkula, till att bli ett bönehus. Så det var en mycket intressant historia det här templet skulle få. Det skulle visserligen gå mot sin undergång 70 år efter Kristus, och det rasades för att därefter aldrig mer ha byggts upp intill den här dagen. Det ligger fortfarande i ruiner under Jerusalems bebyggelse. Det finns en liten del utav Salomos gamla tempel kvar i Jerusalem, som ni vet, den så kallade klagomuren, dit judarna går varje sabbat och tillbeder. Långt senare, 457, var det som den skriftlärde prästen Esra bröt upp ifrån Babel för att återvända till Jerusalem. Templet stod där då färdigt, men Esra intresseuppgift, det var att se till om man verkligen följde Guds ord, om man verkligen tillbad Herren så som föreskrivet var. Så han kom till Jerusalem för att verkligen få igång tempeltjänsten, offertjänsten och tillbedjan till Gud på ett riktigt sätt igen. Och ni vet hur han beskrev gång på gång om Guds hand, att Guds goda hand var över hans liv, och därför så gick det honom väl. Och vi talade förra gången om Guds goda hand och vad det innebär för oss idag, och vad det innebar för Esra på hans tid. Men Esra hade inte mer än hunnit komma till Jerusalem och frambära offer och brännoffer till Gud som en tacksamhetsgärd och som ett kännetecken på att han nu med sitt folk ville överlåta sig åt Gud. Förrän det står i 9:e kapitlets början att några utav förstarna kommer till Esra och säger: vet du om, Esra, att varken folket i Israel eller prästerna eller leviterna har hållit sig avskilda från de främmande folken så som tillbörligt hade varit för de styggelses skull som de har bedrivit med dem? Det vill säga, det var en lång historia bakom denna så kallade synd som man nu hade fallit i. När Israels barn skulle inta och få gå in i landet Kana, så bodde där olika folk som Gud under århundraden hade sökt och sökt och sökt. Men det står om dem att de i trolös avfällighet löpte bort ifrån Gud och tillbad det skapade framför skaparen. Och så blev deras hjärtan förmörkade. Och det står om dem att de bedrev det som var styggeligt i Guds ögon. Den form av tillbedjan som bedrevs i Kanans land, den var vämjelig för en helig Gud. Du vet kanske att Baals tillbedjan till exempel var den främsta formen av tillbedjan. Baal, det var Kanans främste gud. Det var fruktsamhetsguden. Hur hade israeliterna börjat tjäna balerna? Genom att börja gifta sig med kananéerna. Genom att ta deras döttrar till sina fruar och giva sina döttrar till fruar åt dem och söner och så vidare. Så hade man kommit in i deras familjer, så hade man snart lyssnat till också deras sätt att tillbedja sina gudar. Och så hade man lämnat den sanna Guds tillbedjan och börjat tillbeda bland annat Baal, som ansågs vara son till El, den största av alla gudar, eller gudafadern, gudarnas fader. Man offrade djur till denne Baal, man hade måltider för inför hans ansikte, man hade sexuella riter och danser, man byggde tempelhus på Judéns höjder och där anställde man prostituerade, både män och kvinnor. Och när ungdomar på den tiden ville ge Baal sin tillbedjan, så gick man till dessa tempelhus och offrade sin oskuld med de prostituerade så kallade tempeltärnorna, eller de manliga tempelbolarna. Du kan förstå att detta var långt ifrån vad Gud hade tänkt sig. Man tillbad också Aseran. Aseran var en kvinnlig gud, Els följeslagerska. Hon var sexualitets- och krigsgudinnan. Och man reste upp en påle som ett kultobjekt när man tillbad henne. Hon avbildades ofta som en kvinna med massor av bröst för att tillkännage henne sexualitetssymbolen. Det här började alltså Israels barn beblanda sig med när man kom in i landet och inte var försiktig. Det började redan på domartiden, står det. Och Gud hade varnat för det här. Redan i andra Mosebok 34 och 15 kan du läsa om hur Gud hade allvarligt varnat för detta. Varför då? Gifter inte, ingå inget förbund med detta folk. Varför då? Det var inte att Gud hade något lägre anseende till personen hos dessa folk. Inte alls. Men det var för att han ville ha ett folk åt sig i tiden som bevarade en sann tillbedjan till himmelens och jordens skapare. Men så började man ändå bryta mot detta, och snart hade denna form av Guds tillbedjan infiltrerat sig i Israel. Snart var det också ett faktum om konungarna. Hur var det med Salomo? Gud hade sagt om en konung att han inte skulle skaffa sig hustrur i mängd. Men det gjorde Salomo. Och de kvinnor som han gifte sig med, det var nästan allesammans utländska kvinnor. 700 försteliga gemåler och 300 bihustrur. Ett helt harem hade han. Trodde Gud kunde se på sådant med välbehag. Och snart var de också där och förledde honom att tända främmande offereldar på Judéns höjder. Så att Salomos hjärta, står det, blev delat inför Gud. Han tillbad inte Gud av hängivet och helt hjärta. Han började också vända sig till andra gudar. Och så delades hans hjärta. Och efter hans död delas en hel nation. 10 stammar i norr, 2 stammar i söder. Det var konsekvenserna av hans delade hjärta inför Gud. Nere på 800-talet så är Ahab konung i Israel, det norra riket. Han gifter sig med en avgudaprästs dotter, konungen i Sidons dotter. Hon viskar snart i hans öra: Ahab, inte ska vi bara tillbedja Jehova som ni gör. Vet du vad vi gör hemma hos oss? Och så dröjde det inte länge förrän vid Isabels bord satt 450 Baalsprofeter varje dag åt, och 400 falska profeter åt Aseran. Herrens profeter lät hon mörda och anställde ett stort blodbad i Israel. Och det var mot dessa 850 profeter som Guds enda man som var kvar i Israel, profeten Elia, fick träda upp på berget Karmel. Du ser, det hade börjat sjunka, den moraliska och religiösa standarden i Israel, på grund av det här första steget som hette ingifte med de familjer som bar på en främmande gudstillbedjan. Men låt oss alltså stå fast att det var inte på grund av att Gud skulle ha lägre anseende till människor som sådana, men han ville bevara en sann gudstillbedjan hos Israel. Och det här var första steget likasom till avfall, och därför var han så noggrann med att folket skulle hålla sig fritt ifrån sådant. Och det var det som hade orsakat också fångenskapen. Det var på det här sättet som den falska gudstillbedjan hade kommit in. Så dröjde det inte länge förrän folket så hade orenat landet med denna form av gudstillbedjan, som var en styggelse för Guds ögon, så hade orenat landet att Gud säger: nu har ni faktiskt förverkat rätten att få leva i det land som jag en gång lovade er, och det land som jag en gång ville ha till ett land där man tillbad mig på ett rent och riktigt sätt för att det skulle kunna bli ett vittnesbörd för folken. Och så tar han den bort, de 10 stammarna i norr först till Assyrien 722. De 2 stammarna i söder lärde sig inte av sin systers öde, utan också det måste tas bort i fångenskap efter det att Jerusalem har jämnats med marken 586 före Kristus, och ser man borta i Babel. Men så kommer tiden för befrielse. Av nåd så låter Gud påverka konung Kores hjärta att utfärda denna kungörelse: varsågod och vänd hem igen och bygg upp ert tempel och sätt igång tillbedjan till himmelens Gud igen, säger Kores. Och så står judarna upp och glada återvänder, och nu har man byggt upp templet igen, och nu kommer Esra tillbaka för att verkligen se till att också tempeltjänsten fungerar på ett riktigt sätt. Och vad får han höra? Bland det första han får höra, det är att man redan har tagit detta farliga steg tillbaka in i avguderiet, även om det ännu inte hade gått så långt, men detta var likasom det första steget. Man hade på nytt börjat beblanda sig med folken i landet. Till och med förstarna, till och med prästerna, står det, har tagit deras döttrar till hustrur åt sig. Och så har det heliga släktet, inte det att Israels barn var bättre än andra folk, men Gud hade av nåd avskilt dem för sin räkning, för att av dem göra ett folk, ett rike av präster, som ni vet, som skulle uppenbara och visa hur idag Gud är. På samma sätt som Gud idag tar ut människor ur världen, inte för att de är bättre än andra människor, absolut inte. Av nåd frälser han dem och förlåter dem deras synd, inte för att de ska återvända till synden, utan därför att de ska känneteckna den Gud som har frälst dem, och på ett sådant sätt bli ett vittnesbörd om vem Gud är och hur idag Gud är. Därför är det så farligt när liksom ett första steg tas tillbaka. Tänk om han som förut hade er i sitt våld får grepp om er igen. Hör på Esras reaktion när han hör dessa sorgliga nyheter. I vers 3: när jag nu hörde detta rev jag sönder min livrock och min kåpa och ryckte av mig huvudhår och skägg. Ja, det var ett hebreiskt sätt att uttrycka både djup sorg, riva sönder sin livklädnad och sin kåpa. Det var ett yttre uttryck för djup sorg och bedrövelse. Att dessutom dra av sig huvudhår och förtvivlat dra sig i skägget var ett uttryck för helig vrede. Det får inte ske igen, men Gud har nyligen bevisat oss en sådan nåd. Esra visar sin förtvivlan, och alla de, står det, som fruktade för vad Israels Gud hade talat mot sådan otrohet som den de återkomna fångarna hade begått. De församlade sig till mig, säger Esra, under det att jag förblev sittande i min djupa sorg ända till tiden för aftonoffret. Han kunde liksom ingenting säga, han bara förblev sittande tyst i sin bedrövelse. Och när folket ser Esras reaktion, så kommer den en efter den andra och sätter sig tyst bredvid Esra framför templet och upplever allvaret i denna synd som nyligen har begåtts. Vid tiden för aftonoffret, säger Esra, så stod jag upp från min bedrövelse och rev sönder min livrock på nytt som min kåpa, och därefter föll jag ned på mina knän och uppräckte mina händer. Och så ger han oss sin bön. Och vet du, det är en av de mest gripande böner som finns i Bibeln. Vi har ju tillsammans studerat Mose böner, och de var också fantastiska. Men den här bönen, det är en sådan börda i den här bönen att jag inte finner dess motsvarighet i någon annan bön i Bibeln. Här finns endast en enda lång bekännelse. Det är lika som Esra inte ser något hopp längre. Han tycker att de har lika som trampat på Guds nåd, och han vet lika som inte var han nu ska vända sig för att finna hopp igen. Och han säger: min Gud, jag skäms, jag blygs för dig, jag blygs för att ens upplyfta mitt ansikte mot dig. Och därför håller han tydligen sitt ansikte nedböjt mot jorden i det han nu bekänner sin synd, sitt folks synd. Ja, just det, han säger inte på grund av de missgärningar som folket, de har gjort, utan vet du vad han säger? Min Gud, jag skäms för att upplyfta mitt ansikte till dig, ty våra missgärningar har växt oss över huvudet, och vår skuld är stor allt upp till himmelen. Lägg märke till detta tjusiga hos Esra först nu, att han inte sätter sig som någon slags domare över folket och beklagar sig över att de har förfelat sig så igen, utan han tar skulden på sig själv och han säger: vi bär på missgärning. Han identifierar sig med dem som hade förfelat sig. Vad det är tjusigt och vad det är riktigt. Att inte tro att om någon faller i synd, att enbart den människan är att klandra för det. Kanske församlingen också bär skulden. Skulle vi ha betett oss på ett annorlunda sätt, kanske det här skulle kunna ha förhindrats. Har vi möjligen förfelat oss? Har vi försakat att någonting göra för att ta hand om den här människan? Därför har det gått som det gått nu. Vi får inte vara där för att döma, vi får där för att ta skulden på oss och bekänna den gemensamt: Gud, här har synd åstadkommits, och vi skäms för det, Herre. Vi är ledsna för det. Och Esra fortsätter med att identifiera sig med sitt folks missgärning. Allt från våra fäders dagar ända till denna dag har vi varit i stor skuld inför det. Vi har bara hopat skuld på skuld. Men du Gud, du har varit rättfärdig. Du har handlat med oss på ett rättfärdigt och rättvist sätt. När du gav oss i främmande konungars hand, då gjorde du det på grund av din rättfärdighet. Vi hade ingenting att anföra emot att du en gång tog oss bort i fångenskap. Det var rätt utav dig att göra det, Gud. För du hade en gång sagt att om ni gör så och så och så, då förfelar ni rätten att bo kvar i landet. Och vi gjorde så och så. Och århundraden gick, och gång på gång sände du till oss dina profeter för att varna oss och ta oss tillbaka till dig. Men vi ville inte lyssna. Vi fortsatte hårdnackat på den väg vi slagit in på. Ändå hade du tålamod med oss i århundrade efter århundrade. Men till slut så var måttet rågat, och du såg enda chansen vara att ta oss åt sidan för att likasom få prata med oss i en rum. Tänk att Gud måste göra så ibland. Det är inte sagt att när vi blir ensamma och till exempel lagda på sjukbädden, att det skulle bero på synd. Men ibland kan Gud ha den vägen med en människa som säger genom livet bara. Hon tar tag i henne och tvingar henne stanna upp ett ögonblick för att få en chans att tala med henne. Av godhet gör han det. Det har du gjort med oss därför att du är rättfärdig, Gud, säger Esra, och erkänner Gud såsom varande rättfärdig i det han har gjort. Och så talar han om Guds nåd i vers 8. Men nu, säger han, titta hur tjusigt han uttrycker det, nu har ett litet ögonblick av nåd vederfarits oss från Herren, så att han har låtit en räddad skara bliva kvar av oss och givit oss fotfäste igen på sin heliga plats, för att han, vår Gud, så skulle låta ljus gå upp för oss igen och giva oss något litet andrum i vår träldom. Så upplevde Esra det. Han har i nåd låtit oss få fotfäste igen. Vi känner att vi är tillbaka på fast mark. Vi är inte ovissa borta i fångenskapen. Tänk att vi är här igen. Vilken nåd från Gud. Ett litet ögonblick av nåd, lika som såg han det som. Ljus börjar gå upp för oss igen. Det börjar vara någonting att hoppas på igen. Här är tempel. Tempeltjänsten kan komma igång igen. Vi har fått lite andrum. Det är som att ha kommit ut ur en trång garderob, ni vet. Och ut i en skön sommardag. Man kan andas. Det känns fritt. Det känns förlösande. Och så kommer plötsligt detta orosmoln och tynger ner Esra till marken. Du som lät oss finna nåd inför perserkonungarnas hjärta, de mäktigaste männen i tiden. Du som lät oss finna andrum och upprättade oss igen. Och så gör vi så här emot dig. Och så är vi tillbaka i samma sak som vi var för århundraden sedan. Så han säger i vers 10. Vad ska vi nu säga? Jag har ingenting att säga, Gud. Vad ska jag säga? Jag har ingenting att anföra mot dig. Du har bara varit god mot mig. Och så gör jag så här. Och så gör vi så här emot dig. Jag är utan ord, Gud. Vad ska jag nu säga? O, vår Gud, efter allt detta. Vi har ju övergivit dina bud. Vi har ju inte visat dig någon kärlek och tacksamhet. Ser, nåden, den är till för att fostra oss. För att lära oss en hel del. Och det hade inte skett med folket nu. Det som till exempel Paulus skriver i Titus andra kapitel. Ty vår Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudsfruktigt i den tidsålder som nu är. Medan vi väntar på vårt hopps fullbordan. Det är ju så att när en människa upplever en annan människas godhet, så vill hon nästan försöka göra någonting gott i gengäld. Det är för att hon är tacksam. Godhet och nåd väcker en längtan att få vara god och barmhärtig tillbaka, va? Nu hade Gud varit god och barmhärtig mot ett helt folk. Borde då inte det folket ha uppstämt lovsången och tackat Gud som man hade, till att börja med åtminstone hade gjort vid återkomsten? Borde man inte ha fortsatt och levt den gode Guden till behag eftersom han har varit så god mot oss? Men vi har gjort raka motsatsen, inser nu Esra, och han är förtvivlad. Nåden har inte lärt oss någonting. Är det så med dig och mig? Att vi inte förstår att lära av nåden. Att få stå under Guds nåd. Det betyder att få stå under den förvissningen om att ingen fördömelse finns för mig. Det finns ingenting från Guds sida som utgör en anklagelsegrund på vilken jag skulle kunna fördömas. Det är av nåd alltså. Det är inte på grund av egna meriter. Om vi betänker hur stor Guds nåd är, så borde det fostra oss till tacksamhet och till villighet att verkligen leva en sådan nådig och god Gud till behag. Nåden är en läromästare, den bästa läromästaren skulle jag vilja säga. Galaterna hade inte förstått det här. Och förtvivlat måste Paulus skriva och undra, vem är det som så har dårat era hjärtan? Ni som börjar i nåden, ska ni nu sluta i lagen? Det är farligt och lätt att komma in i något slags legalistiskt tänkande och mena att bara gör så och så och så och undviker att göra det och undviker att göra det. Då behagar jag väl Gud. Då är du in i ett legalistiskt kristet tänkande och du upplever inte allt det som Kristus har friköpt dig till, nämligen att vara fri. För att vi ska vara fria har Kristus friköpt oss. Men vad ska då få oss att leva ett rättfärdigt liv? Nåden. Insikten om att allt är av nåd uppväcker hos mig en tacksamhet. Att vilja leva honom till behag. Inte för att jag är tvungen. Inte för att det finns en massa regler och förbud. Nej, jag är fri. Jag lever under en helt ny livsprincip. Guds nåd. Nåväl. Esra var bedrövad att folket inte hade lärt sig. Utan istället besmittat landet, som han säger. Och uppfyllt det ånyo. Med risken för de styggelser som vi en gång gjorde oss skyldiga till. Så säger han i vers 13, skulle vi väl nu, efter allt vad som har kommit över oss genom våra onda gärningar och genom den skuld som vi har ådragit oss, sedan du, vår Gud, har skonat oss mer än våra missgärningar förtjänade och låtit en skara av oss sådana som denna bliva kvar, skulle vi på nytt bryta mot dina bud Det är ju egentligen otänkbart när du har varit så god mot oss. Nåd, det betyder ju att få någonting som man alls inte har gjort sig förtjänt av. Ja, egentligen har man gjort sig förtjänt av motsatsen. Egentligen hade vi gjort oss förtjänt av att få stanna i fångenskap. Och så tar du oss tillbaka. Vilken nåd. Egentligen hade vi gjort oss förtjänta, som Jesus säger, av förtappelse. Av skilsmässa från Gud. Och så kommer han in och dör på ett kors för vår skull. För att kunna få frälsa oss till sig. Det är nåd. Han har gjort med oss någonting som vi egentligen inte alls hade förtjänat. Skulle vi på nytt kunna bryta emot dina bud? Och så slutar han bönen. Herre, finns det någon räddning för oss nu? Du är rättfärdig. Ty av oss har allenast en liten skara blivit räddad. Och se, nu ligger vi här inför ditt ansikte i vår skuld. Ty vid sådant här kan väl ingen bestå, Gud. Det är sluta bönen. Det är lika som man ser inget hopp. Gud, nu ligger vi här. Och vi har ingenting att komma inför dig med. Vi har bara skuld. Gud, du har rätt att göra vad du vill med oss. Och Esra gråter. Det står i vers 1, 10 kapitlets början nu. När Esra så bad och bekände, där han låg gråtande framför Herrens hus. Du förstår vilken nöd han verkligen bar på sitt hjärta. Gråtande! Hur ofta känner vi en sådan form av nöd för andra människors situation? När han identifierade sig med folkets synd, så kände han bördan och smärtan av densamma, att han utgöt sina tårar offentligt. Och man såg det. Och det står att fler och fler kom och samlade sig omkring Esra. Allvaret spred sig i Jerusalem. Man förstod att någonting allvarligt var för handen. Och det står att till slut församlade sig till honom en mycket stor skara. Både män, kvinnor och barn. Och delade hans börda. Och det står att också folket grät bitterligen. Man förstod att man hade sårat Guds hjärta. Man hade sårat Guds godhet. Man hade trampat på den. Man hade otacksamt förskjutit den. Men så står Sekanja upp. En av förstarna. Ingen ser något hopp. Men Sekanja, han dristar sig till att gå fram till Nehemja och ta honom vid axeln och säga: visst, det är sant, Nehemja. Eller förlåt, Esra. Vi har varit otrogna mot vår Gud i det att vi har gjort detta. Men ännu finns hopp. Och hoppet kan ju sluta ett förbund med vår Gud. Och i kraft av Herrens rådslut och av de mäns rådslut som fruktar för vår Guds bud, avlägsna från oss all denna synd. Så Esra, stå upp och var frimodig och ta dig an verket. Låt oss göra upp med Gud. Låt oss ingå ett förbund och lova att vi ska skilja oss ifrån synden. Låt oss bekänna den och hoppas på hans förlåtelse och upprättelse igen. Esra hade inte vågat detta. Esra var så bedrövad. Men nu får han någonting av hoppingivande höra i sitt öra. Och handlingskraften som man vill få Esra att utgå ifrån, att uppmuntras utav, den ligger i detta. Stå upp i kraft av Guds rådslut, i kraft av Guds ord, i kraft av det att det finns löften i Guds ord som talar om förlåtelse, som talar om att han är villig att upprätta, att han är långmodig och stor i mildhet. Och också i kraften av att det här finns män omkring dig som känner Guds rådslut och har respekt för detsamma. Du är inte ensam, Esra. Vi vill stå med dig. Handla i enlighet med Guds ord och vi ska stå med dig. I det här ligger en väldig kraft, förstår ni. Att känna att här finns människor som tror på Guds ord. Som jag gör. Och de kommer och de uppmuntrar mig med Guds ord. Och säger, låt oss gå ut ifrån det här löftet. Vi tror att Gud kan göra det. Låt oss stå upp tillsammans och ta Herrens löften på allvar. Och ingå ett förbund med honom. Du ser, ibland kan tydligen en Herrens tjänare bli så nedstukad och deprimerad. Över olika saker som har hänt, kanske i en församling. Att han ligger där, stukad, gråtande och ser inget hopp. Men tänk när någon kommer och lägger sin hand på hans axel och säger: du, vi vill stå med dig. Vi vill tro Guds ord med dig. Det behövs sådana uppmuntrande röster också för Guds tjänare idag. Så när Esra fick höra denna röst från de män som ville stå upp tillsammans med honom och åtgärda saken i kraft av Guds ord, då står det att Esra stod upp och tog en ed av översterna och prästerna, av förstarna och prästerna och leviterna och hela Israel, för att man skulle göra så som det nu var sagt. Jag kom just från navigatörskonferensen, sa jag, i Karlskoga, och det var 400 människor som satt och förväntade sig att få höra någonting från Guds ord som jag skulle förmedla. Jag är alltid lika nervös. Och Rolf Gustafsson satt bredvid mig och sa, ja, man behöver inte säga till dig, sa han, men jag vill i alla fall citera ifrån Josua 1. Var frimodig och oförfärad. Just innan jag skulle gå upp på talarstolen. Tack ska du ha, Rolf, sa jag. Jag behöver det lika mycket varje gång jag ska gå upp. För jag är lika nervös varje gång. Ja, så är det. Vad skönt när det kommer en hand på axeln och säger någonting ifrån Guds ord av uppmuntran. Och man känner att du tror alltså att Gud kan hjälpa mig nu. Ja, visst. Tack ska du ha. Och så gick jag upp med frimodighet, även om mina knän var bävande ändå. Så Esra stod upp och han tog denna ed av folket att man nu skulle göra upp saken. Men vet du, han går in i tempelkammaren. Sorgen är fortfarande kvar på hans hjärta, så det står om honom att han kunde varken äta eller dricka. Ty så sörjde han över den otrohet som de återkomna fångarna hade begått. Har du någon gång varit så nere så att du inte kunnat äta eller dricka? Ja, det har du säkert. Vid naturlig sorg så reagerar människan så, rent somatiskt. Mat smakar inte, inte ens dryck. Men tänk om vi ibland också kunde ha en andlig nöd som gjorde det till och med omöjligt för oss att äta och dricka. Jag menar inte att vi ska söka det, men tänk om Gud av nåd finge lägga en sådan nöd på våra hjärtan att vi kände nöden för Guds verk så stor att ibland inte ens smakade med mat. Det var ett starkt tecken på att det här var någonting allvarligt. Det här tog Esra på allvar. Han sköt inte åt sidan och sa det får andra bekymra sig om. Han bar det. Maten tackade han nej till. Drycken tackade han nej till. Han orkade bara inte nu. Ty så bekymrade han honom denna sak och denna synd emot en god Gud. Vi ska hasta mot slutet. Man utfärdar en kungörelse och skickar ut över Israel. Och 3 dagar senare så församlar sig folket på en stor öppen plats i staden. Det var december månad och det regnade. Det var regntid och det var kallt. Och det står i 9:e versen att när folket församlade sig i Jerusalem på den öppna platsen i Guds hus, så skälvde man. Både på grund av den sak som förelåg, allvaret i att synden nu skulle uppklaras, och på grund av det starka regnet. Där stod folkskaran. Och det var ingen ljus stämning. Men det var en viktig stund. Synd måste uppklaras om gemenskapen med Gud ska kunna återupprättas. Och prästen Esra, han står upp och han säger rakt på sak. Får man göra så? Ni har varit otrogna. Och han pekar ut likasom att här finns synd bland er. Och han nämner synden vid namn. Det var nödvändigt för att uppväcka folkets samvete hur allvarligt det är att leva under Guds misshag och att vända sig bort ifrån en god Gud. Men han inte bara identifierar synden, han också kommer med lösningen i vers 11. Men, säger han, bekänn det nu. Att bekänna sin synd, det är att ge Gud rätt när han kallar det som jag har gjort, när han kallar det synd. Och säger, okej, Gud, det är rätt. För det står, bekänn Gud till pris. Klara upp det här. Gör hans vilja. Och inte bara bekänn. Skiljer också från synd. Säg farväl till synden. Ta avstånd ifrån den och lev för Gud nu. Och hela församlingen svarar, ja, det vill vi göra. Vad skönt. Man var villig att göra upp. Det blev en väckelse på en gång. Hörrni, det var inte så många av de här kanske 60 000 som det gällde egentligen. Räknar man efter, för vet du, sen står till och med namnen givna. Det tycker man nästan är obarmhärtigt, va? Men du ser, Bibeln framställer inte bara helgon. Bibeln ger också namn på dem som har förfelat sig. Och det är många det. Här beskrivs vanliga människor som du och jag. Räknar man efter så är det bara 112 stycken egentligen som hade tagit detta första steg bort ifrån Herrens vilja. Men det var viktigt att det nu fick klaras upp. Och här står till och med prästfamiljens söner nämnda. Och leviter nämnda och sångare nämnda. Man bekänner sin synd, man klarar upp den och man frambär skuldoffer. Som var en förebild på Jesus Kristus som har burit vår skuld i historien. Du kan få bli förklarad utan skuld. Hur är det möjligt? Det finns ett skuldoffer i historien. Jesus Kristus. Han har tagit din och min skuld. Om vi accepterar detta och tillgodogör oss hans förtjänst, då säger Gud: jag har glädjen att förklara dig icke skyldig. Jag har glädjen att förklara Jesu Kristi rättfärdighet dig tillräknad. Från den här stunden ser jag på dig så som du aldrig hade syndat. Nej, men jag är fortfarande ofullkomlig. Ja visst, men Kristi offerdöd är nog för att täcka all din synd och skuld. Oh, vilken nåd. Ja visst, det är nåd. Och här får vi sluta Esra boks berättelse. Den slutar, kanske man kan säga, tragiskt, men ändå visar den oss på vägen till upprättelse. Man behöver inte leva i oförlåten synd. Man behöver inte leva i ouppklarad synd. Den visar oss på allvaret i att så snart som möjligt klara upp sin synd. Det tog 3 månader innan allt detta blev utritt över hela landet. Man gick noggrant tillväga. Det är viktigt att man går noggrant till väga när man gör upp sin sak med Gud och inte lämnar någonting kvar, utan lika som rensar rent hus och säger: Gud, jag vill ha förlåtelse för allt. Jag bekänner allt, här är jag Gud, förlåt mig du. Och han renar och han förlåter av fri nåd. Vilken nåd! Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Kanske det finns här som har ouppklarad synd. Om du är en kristen så betyder det att du har bedrövat den helige ande och att han fortfarande är bedrövad i dig. Men det finns upprättelse. Det finns full förlåtelse. Om du är här som ännu inte tagit emot Kristus som din frälsare, så är det viktigaste i predikan idag att du skulle få upp ögonen för att det finns en som historien, en gudason som har burit all din synd och skuld, all din orenhet, och i ett nu kan förlösa dig och rena dig från allt som just nu orsakar Guds obehag och misshag över ditt liv. Ska vi bedja? Herre, vi tackar dig för denna avslutning av Esra bok. Vi ser hur lätt det är för människor i alla tider, Herre, att komma vid sidan av din nåd och att glömma bort att du har varit så god emot oss. Du har gett oss mat och kläder. Du har låtit oss växa upp i ett land som är så rikt och där fred råder, Herre. Och så lever vi ändå för oss själva, Herre. Gud, vi ber att din förlåtelse skulle komma över oss, att din nåd skulle bli stor för oss just nu. Att vi förstod det, att ta vara på det. Och att vi uppmuntrades, Herre, att lära oss av nåden att verkligen vilja leva en sådan god Gud till behag. Tack att du älskar oss var och en som är här inne, Herre. Och att du vill göra nåd om det skulle behövas den här stunden. Amen.